Radio SRF den 5 februari 2016. Välkommen in i februari och välkommen till februari månads första Radio SRF.
Hej, säger jag, Sune Olsson.
Och jag, Joakim Kohlman. Har du börjat få några vårkänslor ändå, Sune?
Nej, det är dåligt med det. Det är sånt, jag höll på att säga, skitväder, men dåligt väder.
Ja, men det är ändå inte snö längre här i Stockholm.
Nej, men det är dess mer sand på gator och vägar. Och sånt här krossgrus som min hund tycker så gränslöst illa att gå på.
Det kan man faktiskt förstå att han gör. Det har blivit ett nytt färdtjänstavtal i Stockholm också. Det har du fått känna av i veckan.
Ja, en gång fick jag vänta 1,5 timme. En annan gång fick jag, citat, bara vänta 1,5 timme.
Det är ju fantastiskt. Och det är inte bara här i huvudstaden som man har problem med färdtjänsten. SRF Göteborg har också gått ut här i veckan och klagat på färdtjänsten att de får för få resor bland annat. Och det vet vi, det känner vi av här i Stockholm också, där resandet är begränsat. Och det är ju en tillgänglighetsfråga det där med färdtjänsten. Och en som jobbar med tillgänglighetsfrågor, det är Jimmy Pettersson som snart ska flytta till Stockholm.
MTR Express, det är ett företag som kör tåg mellan Göteborg och Stockholm. Men har de tänkt på tillgängligheten?
Och sen är det dags för en uppföljning. Joakim Nemell, DO-anmälde Friskis och Svettis när han inte fick träna på Kungsholmen i Stockholm på grund av sin ledarhund. Och i veckan så kom diskrimineringsombudsmannens beslut.
Vet ni, det finns utrotningshotade ljud och de samlas på ett virtuellt museum.
Mm. Och allra sist i veckans program, då ska vi ta och titta på en liten lista över 10 saker som du inte vet om blinda.
Hör du, varför frågar du inte mig vad jag har gjort den här veckan?
Jag tänkte att du mest har väntat på färdtjänsten. Har du gjort något annat roligt?
Ja, jag har faktiskt spelat ett punktmärkt spel. Jag trodde innan att det var lite sådär pensionärsvarning på det, men tänkte att ja, det kan jag väl köpa i alla fall eftersom jag snart är pensionär. Allsång på Skansen heter det. Ett frågespel punktmärkt. Och faktum är, det var kul.
Ja, men hur går det till då?
Det är en kortlek naturligtvis. Och i kortleken så på korten får man välja mellan visa slager i ett kort och pop är ett kort och kompositör har jag för mig var ett kort. Faktum är att vi hade ju inte läst reglerna så noga, men så långt kom vi i alla fall. Va? Och sen så finns det frågor på de här områdena. Och ja, man kan slå ihjäl någon timme på ett riktigt trevligt sätt med det. Och punktmärkt är det också dessutom.
Men då satt ni och sjöng där hemma i soffan alltså?
Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Vi ägnade oss åt annat.
Men är det inte meningen liksom att man ska sjunga i det här spelet?
Jo, det finns ett kort också. Du har tydligen kollat på det där. Ett kort som heter Nynna Vissla. Men det är kortet slapp, ja.
Det är ganska sällan som vi intervjuar en nyanställd som har jobbat så länge. Jimmy, hur länge har du jobbat på SRF?
Jag har jobbat på Synskadades Riksförbund i 10 år här i början på februari.
Tidigare var du regional ombudsman, visst? Stämmer det?
Ja, precis. Jag har jobbat som regional ombudsman i 3 olika regioner i Sverige. Under tiden har jag också alltid jobbat med Riksförbundets frågor, så att säga. Så det har varit 2 delar i den rollen som jag har haft tidigare. Alltså egentligen är det ju ingen nyanställning, så det är ju mer en omdisponering av min tjänst eller en förflyttning av den tjänsten som jag hade, så att säga.
Vad ska du göra nu?
Jag kommer att då jobba som intressepolitisk handläggare, som det så vackert heter. Det är att jobba med Riksförbundets intressepolitiska frågor, påverkansarbetet. Och jag kommer då fokusera på sådana frågor som har med att resa som synskadad att göra. Sådana som har saker som har att göra med att ta sig fram i den fysiska miljön. Alltså det vi brukar kalla för tillgänglighet i den fysiska miljön. När det gäller resandebiten så handlar det ju om frågor som har med kollektivtrafiken att göra, men också färdtjänstfrågor, så att säga. Så det är väl de sakerna som man kommer att fokusera på, så blir det säkert en del andra saker också.
Vad är det för aktuella frågor som du jobbar med just nu?
Just nu är jag involverad i att jobba fram material till den här kampanjen som vi ska ha till hösten. Kampanj kring tillgänglig gatumiljö och den vita käppen. Sen håller jag också på att planera upp året här. Vi har ju lite punkter i arbetsplanen som vi ska göra. Däribland så ska vi göra en stor konferens som riktar sig till landets sorgoperatörer just för att fokusera på tillgänglighetsfrågorna för personer med synnedsättning när man reser med tåg. Då. Det är en av de sakerna som jag håller, alltså, kort sagt på att planera upp året lite. Sen kommer vi att spika mer former för det i den arbetsgrupp som vi har knutet till de här områdena då, helt enkelt.
Du bor i Karlskrona just nu. Tänker du fortsätta med det?
Nej, jag kommer att lämna Karlskrona här och bosätta mig i Stockholm då, för andra gången faktiskt. Jag bodde i Stockholm mellan 2001 och 2009. Kommer dock från Karlskrona från början. Flyttar tillbaka ner i och med att jag vid den tidpunkten blev erbjuden en tjänst som regionombudsman i södra regionen inom SRF. Då. Men kommer som sagt nu att flytta tillbaka till Stockholm här.
Redan nu så hittar man dig på Rikskansliet flera dagar i veckan.
Jag är ju här 2-3 dagar i veckan kan man säga. Oavsett var jag befinner mig så nås jag ju via Riksförbundets växel. Då. Och sen via e-post då naturligtvis jimmy.pettersson@srf.nu.
Ja, jag heter Emily Johansson och jag jobbar som servicechef på MTR Express. Vilket innebär att jag är ansvarig för alla servicevärdar som jobbar hos oss och cateringen och mycket av det som gäller just resupplevelsen ombord på tåget.
Sedan mars 2015 finns ett nytt tågbolag på den svenska marknaden. Det är Hongkong-baserade företaget MTR som driver tunnelbanetrafik och snart pendeltåg i Stockholm som gett sig in på fjärrtågsmarknaden mellan Stockholm och Göteborg. Man kör totalt 16 avgångar dagligen med sina röda lättfuturistiska tåg. Men hur är det då med tillgängligheten hos MTR Express?
Vi tycker det är jätteviktigt. Och vi ser att det också är områden där vi hela tiden vill utvecklas och bli bättre.
Vad har ni gjort hittills för tillgängligheten?
När det gäller själva servicen ombord, för det är den som jag mest kan uttala mig om, så har vi ett väldigt flexibelt arbetssätt där vi ser till att vi alltid har personal ute på plattformarna som kan hjälpa personer som åker med oss, oavsett om de har synnedsättning eller något annat funktionshinder som gör att de behöver extra mycket hjälp. Och sen så försöker vi att hjälpa dem så gott vi kan under resan.
Vilken hjälp kan man få ifrån er under resan?
Till exempel så kan man få servering vid sittplats. Och man kan naturligtvis också få bli lotsad till olika delar av tåget om man skulle behöva hjälp med det. Så att vi är helt flexibla baserat på vad kunden har för behov.
Hur är det med ledarhundar på MTR Express?
De är hjärtligt välkomna och det har ingen speciell placering för dem. Utan när man åker med ledarhund så köper man en biljett och får en sittplats, kan få den i hela tåget. Så ledarhundarna är välkomna i alla vagnar.
Får man någon extra plats för sin hund eller var vill ni att man placerar hunden vid sin sittplats?
Någon extra plats får man inte, men vi har väldigt gott om plats i tåget. Väldigt gott om plats. Så det spelar nästan ingen roll vart man sitter någonstans. Såvida man inte har en onormalt stor hund, en Grand Danois eller dylikt, då kan det bli lite problem. Men då skulle det vara så, då hjälper vi såklart till så att man får en ny sittplats som passar bättre.
Varför ska man välja att åka med MTR istället för SJ?
Ja, dels är vi punktligare. Vi är ofta mer prisvärda och vi har en fantastisk service ombord.
Hur gör man om man inte kan använda er internetbokning för att boka sina biljetter och ändå vill resa med MTR?
Då kan man till exempel ta kontakt med Svebus. Svebus har ju kontor både i Stockholm och Göteborg, så kan man gå dit och köpa biljett.
Kan man köpa biljett ombord?
Det kan man.
Kostar det extra?
Nej, det gör det inte. Däremot får man inte del av de olika kampanjerna som vi har som är tillgängliga via hemsidan.
Det sa Emily Johansson, servicechef på MTR Express.
Tyvärr så hoppas jag väl ingenting, för jag vet att vi ledarhundsförare har ganska liten chans att vinna en sån process. Jag vill få in den här problematiken i statistiken för ett framtida underlag för en lagstiftning där vi ledarhundsförare också ingår.
I höstas anmälde Joakim Numell föreningen Friskis och Svettis i Stockholm till diskrimineringsombudsmannen efter att han blivit avvisad från träningsanläggningen på Kungsholmen. Lotta Törnberg som är kommunikationschef på Friskis sa då till Radio SRF att man inte kunde låta Joakim träna där då man hade personal som var hundrädd.
Vi har sagt att ledarhunden kan inte just på Kungsholmen gå in därför att vi har hundrädd personal. Däremot så får han gärna komma till en annan anläggning där vi kan ha hunden i personalrum. Men just på Kungsholmen går det inte eftersom vi har personal som är hundrädd.
Efter flera turer har nu ett beslut kommit ifrån DO. Man lägger ner ärendet utan vidare åtgärder.
Beslutet säger att diskrimineringsombudsmannen avslutar ärendet utan åtgärd. För att man tycker att motparten har tillmötesgått. Så det är avslutat utan åtgärd som sagt.
På vilket sätt anser man att de har tillmötesgått?
Man tycker då att jag som tränar med ledarhund nu kan få möjlighet att placera min hund i ett personal- eller konferensutrymme på samtliga anläggningar och att de kan i viss mån, beroende på tid och tillgång till personal och sånt där, erbjuda viss ledsagarservice.
Men är inte det ändå ett ganska bra beslut?
Det är ett beslut i rätt riktning från att inte ha varit välkommen med ledarhund överhuvudtaget, men min anmälan omfattade att även få använda min ledarhund som orienteringshjälpmedel. För mina svårigheter att orientera upphör ju inte bara för att jag kommer innanför dörren på en anläggning. Så det är väl en del, en lite positivt och en del seger, men det är inte det jag vill uppnå.
Från början när du blev avvisad ifrån Friskis och Svettis på Kungsholmen så var argumentet att man hade en personal som var rädd för hund. Sen när diskrimineringsombudsmannen gjorde besök hos Friskis och Svettis, då var det något annat som hade hänt? Kan du berätta lite om det?
Ja, då var det ju allergier som var argumentet. Och då framkom ju inte det här med hundrädd personal längre, utan det dyker ju åter upp igen i beslutet. Så det har varierat lite vad det här har berott på, och i beslutet så verkar jag också kunna få lägga min hund i ett personal- och konferensrum även på den anmälda anläggningen, så då kan det här med hundrädd personal inte riktigt gälla längre, så att jag vet inte riktigt hur man ska tolka det.
Hur skulle du ha velat att beslutet blev från DO?
Jag skulle naturligtvis vilja att man beslutar om att Friskis och Svettis har diskriminerat, så att jag inte har samma tillgång till deras anläggningar som vilken annan besökare och medlem som helst. Jag har ganska stora inskränkningar i min tillgång till Friskis.
Hur kommer du göra i framtiden om du stöter på problem när du vill använda din ledarhund?
Jag har ju haft ledarhund i drygt 20 år och gjort ett antal diskrimineringsanmälningar, och jag har, precis som flera andra ledarhundsförare, aldrig vunnit någonting annat än liknande sådana här delsegrar, som väl mera kan kallas för att det är av liksom godo av den anmälda parten så att säga, som erbjuder vissa lättnader, men jag kommer inte att göra sådana här anmälningar mer, därför att det är helt meningslöst. Det går inte att vinna sådana här ärenden. Man kan förvisso som sagt tänka sig att man uppnår ändå en viss förbättring, men det, i mitt tycke så blir det ändå fel, så att jag kommer inte att göra fler sådana här.
Det du har uppnått nu är ju ändå att Friskis och Svettis säger att ledarhundar är välkomna på Stockholms samtliga anläggningar, vilket de inte var från början. Hur känner du nu? Kommer du träna hos Friskis och Svettis?
Alltså för mig så har ju det här ärendet pågått ungefär ett halvår. Så mitt behov av att träna det uppstod ju i september. Under det här halvåret så har jag inte haft tillgång till den här anläggningen och har fått lösa det på annat sätt. Och jag kan väl också känna att lusten att träna på en sån här anläggning där det har varit den här diskussionen och där motståndet ändå finns, den är ganska liten.
Annika Östling är ledamot i Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse och själv ledarhundsförare. Hon tycker att det är tråkigt att DO rutinmässigt lägger ner alla ärenden som handlar om diskriminering av ledarhundsförare.
Jag tror att det beror på att de ju, och det har de ju också rätt i, att lagen är ju svag när det gäller våra rättigheter som ledarhundsförare. Men jag kan inte säga varför de egentligen är fega att låta den malas lite i rättsapparaten och provas. Det har jag svårt att förstå.
Det har ju tidigare pratats om från DOs sida att ett sånt prövande skulle kunna leda till ett prejudikat som skulle vara negativt för ledarhundsförarna. Tror du att det skulle kunna vara så?
Det är klart att om man tar domstolens utslag som någonting som är giltigt alltid, det finns ju en sån risk förstås. Men samtidigt måste ju saker och ting kunna bedömas från fall till fall.
Du är ju själv ledarhundsförare. Hur skulle du vilja att lagen var utformad om du fick bestämma själv?
Jag skulle vilja att det tydligt och klart stod att ledarhundar eller förare med ledarhund har rätt att ta med sig sin hund.
Hur tycker du att allergifrågan bör hanteras? För det är ju den springande punkten i de flesta av de här, att man hotar att det kan eventuellt någon gång komma en allergiker som kan dö.
Självklart är det ju så att vi behöver ta hänsyn till allergiker, lika väl som allergiker behöver ta hänsyn till oss. Så jag tror med den överenskommelsen vi har med Astmaallergiförbundet att vi löser det när man är på plats. Det stora problemet för oss det är ju att tredje part går in och diskuterar något som inte är nu. Och som inte heller har kunskap om hur det fungerar med allergier och vad man tar med sig för allergener in i lokaler och så vidare. Med eller utan hund alltså.
Ibland så pratas det ju om att den här diskrimineringsfrågan bara är ett Stockholmsproblem. Tror du att det är så?
Nej, det tror jag inte. Men det är ju så att det är ju många ledarhundsförare i Stockholm. Alltså procentuellt sett så är det ju många som har ledarhund i Stockholm. Så det är klart det syns mer här. Men jag tror att det förekommer ju på andra ställen också.
Den här ledarhundsföraren som har gjort anmälan till DO nu, han känner sig naturligtvis uppgiven och säger att han inte tänker göra fler anmälningar framöver. Tycker du, är det värt att anmäla?
Ja, jag tycker det.
Varför det?
Visa på problemet. Och visa också att förhoppningsvis kan jag säga att lagen kommer att ses över. Då är det också viktigt att kunna peka på att allt det här har hänt som fortfarande inte har någon lösning. Anmäler vi inte, då finns ju inte problemet. Det syns inte. Mer än hos oss själva då.
Och det sa Annika Östling som är ledamot i Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse. I inslaget hörde du också ledarhundsföraren Joakim Nemell som alltså har anmält Friskis och Svettis till diskrimineringsombudsmannen. Radio SRF har sökt DO för en kommentar men inte lyckats nå dem. Hur låter drivhjulen i en gammal kvarn och hur lät en räknemaskin på 70-talet? För att inte gamla ljud ska gå förlorade för alltid samarbetar en rad museer runt om i Europa i EU-projektet Work with Sounds. Inspelningarna bildar ett virtuellt museum på nätet där vardags- och arbetsljud av alla de slag samlas. Från svensk sida är det Torsten Nilsson tidigare på Arbetets museum i Norrköping som gjort inspelningarna.
Ja, det är ett försök att samla in ljud. Alltså, vi valde till och med att kalla det utrotningshotade ljud. Så det vi har gjort är att vi har samlat in ljud som är på väg att försvinna. Vi samarbetade 6 stycken museer i Europa. Så det var ett museum i Sverige, det var Arbetets museum. Sen var det ett museum i Finland och ett i Polen och Tyskland och Belgien och Slovenien.
Men vilka är kriterierna för vad ni har valt för typ av ljud att spela in?
Så, som med allt annat museiarbete så hänger det ganska mycket på vilka människor som jobbar på ett museum. Det är mycket det som styr vad som sparas på våra museer. Så ja, känsligt det här. Nej, men för mig blev det ju mycket då maskinella ljud till exempel, eftersom jag jobbar och har jobbat väldigt mycket med arbetslivsmuseer, så var det ju en del av världen som jag kan förstå och förhålla mig till ganska bra. Men viktigt för oss har också varit att det ska vara ljud från olika delar av samhället, inte bara från fabriker utan från hus och hem också. Från bondesamhället. Ja, vi har försökt att vara så breda som möjligt.
Och jag tittade efter och lyssnade och såg att du har samlat in 145 ljud och det är allt möjligt. Det är som du säger, det är maskiner, det är vågskvalp i Gislövs läge här i Skåne. Hur skiljer sig vågskvalp i Gislövs läge från annat vågskvalp?
Ja, förmodligen inte så mycket. Nej, men hela historien med Gislövsläge är ju att där finns en sån här mistlur som användes när fiskebåtarna gick ut och det blev dimma, så använde man alltså mistlurens signal för att kunna navigera hem igen. Det är en av ytterst få bevarade i Sverige och förmodligen den enda körbara i Sverige. Så jag var där och spelade in det ljudet från mistluren den dagen och det blåste ganska mycket. Och så bara, när man går där vid kajen så hör man ju det där underbara kluckandet mot ett båtskrov. Och det vi har sagt att vi ska spela in, det är ju just ljud av saker som alstrar ljud. Alltså inte naturens ljud, utan det ska vara saker tillverkade av människan. En vacker fiskebåt och så kluckar vattnet mot skrovet.
Jag fick reda på att det här projektet pågår genom att bläddra i en museitidning med översikt över vad som sker på svenska museer. Och här finns en bild av en apparat jag känner igen väldigt väl från skolans matteundervisning. Och det är en räknemaskin från Facit modell 1972 som då tydligen var ny. Vad är det för speciellt med den?
Dels är det ju ljudet förstås då, som är väldigt speciellt. Det rasslar ju på ett härligt sätt i de här maskinerna som är helt mekaniska också. Det är ju små kugghjul som driver hela maskineriet. Men det jag kanske fäste mig mest vid, det var ju att här spelade jag in en ljudslinga på 20 sekunder. Så lång tid tog det att räkna ut det här talet. Och det säger något om tiden också. Hur mycket fortare dagens samhälle går än ett samhälle för 30, 40, 50 år sedan. Vi sätter årtionden på varje inspelning också. Den här maskinen eller det här föremålet började användas det här årtiondet. Och från början av 1900-talet låter ju världen lite mer varierat och omväxlande så där, och det går upp och ner och det blir starkare och det blir svagare och fram och tillbaka och lite så där. Men om du spelar in till exempel en pappersmaskin på ett pappersbruk idag, så är det ju bara ett konstant vrål. Vår värld idag går mycket snabbare och den låter på ett annat sätt än världen lät förr.
För vissa så måste det ju bli att när man går in på den här hemsidan på nätet och lyssnar, så väcker det här minnen av ljud man kanske kommer ihåg från barndomen. Men för andra är det helt nytt kanske. Ingen har hört hur en nummerskiva på en telefon låter som är 15 år idag.
Det som händer ofta när man pratar om ljud är att folk inser att samhället förändras väldigt snabbt. Ett kontorslandskap idag och för 30 år sedan låter ju helt annorlunda till exempel. Men tänk på en pennvässa, det är väl aldrig man hör någon vässa en penna numera.
Hade du några favorit respektive hatljud bland dem du samlade in?
En stor favorit är en Atlas gruvkompressor från 1903. Den användes för att pumpa luft ner i en gruva i Norberg. Och just slutet av den inspelningen är så underbar. Den kompressorn går saktare och saktare och saktare. Så till slut drar den sista så här. Och så blir det alldeles tyst. Ja, det finns så mycket symbolik i det. Liksom det där föränderliga, att liksom de gamla maskinerna somnar och blir tysta.
Hat ljud bland dem?
Ja, det är så här att vi spelar inte bara in ljudet, utan vi filmar ju ljudkällan också. Och då valde vi det enkla sättet att lägga upp alla filmerna på YouTube. Och det mest uppskattade YouTube-ljudet, det är en belgisk tandläkarborr. Vi vill fortsätta att spela in ljud, men vi vill också få människor att använda ljud på olika sätt. Ett sätt är ju att till exempel illustrera artiklar i Wikipedia med ljud.
För de här ljuden är alltså fria att användas. Det finns ingen copyright på dem, utan vem som helst får kopiera och mixa och använda dem hur som helst.
Ja, alltså det är vi så stolta över. Till sånt här finns ju alltid rättigheter kopplat, och så ska man försöka beskriva dem och sådär. Då tyckte vi var så roliga liksom, då frågan, kan jag ladda ner de här ljuden? Ja, gör det, men spelar de inte så högt så du stör grannarna. Det är fritt att använda.
Torsten Nilsson är idag enhetschef för samlingarna på Flygvapenmuseum i Linköping, där han tänker spela in flygplansljud. Arbetets museum i Norrköping i sin tur, de tänker söka mer EU-pengar för att fortsätta med sina inspelningar. Ljudmuseets hemsida är workwithsounds.eu och sidan är på engelska. Sökning måste också göras på engelska, och vill man hitta svenska ljud, ja, då kan man ange Sweden som sökord. Reporter i inslaget var Dodo Parikas vid Skånes taltidning. Visste du det, Sune, att ett av de här ljuden i det virtuella museet faktiskt kommer från Skånes taltidning?
Är det möjligt? Vilket då?
En pennvässare!
Jaha?
Ja, det pratades ju om det här i reportaget, och då kom det också fram att det fanns ingen sån inspelad, så att då fixade de det. Så nu finns Skånes taltidnings egen pennvässare i det virtuella ljudmuseet.
Ja, just det fanns det ju klassrum till exempel förr i tiden, på katedern. Ja, det minns väl inte du? Men
jo då, sådana som man vevade.
Ja.
Jo, de kunde låta riktigt, riktigt fruktansvärt faktiskt.
Ja, faktiskt, och så luktade det sådär blyerts.
Mm. Det finns ju ofta så här, du vet, så här klicksajter som det är tänkt att man ska klicka på någon Facebook och andra sociala medier, mest för att folk ska tjäna reklampengar. Och en del av de där handlar ju om olika sorters lister. Och nu har jag kommit över en lista om 10 fakta om blinda. Och jag tänkte att vi skulle titta lite grann på den här listan sen och se om vi känner igen oss.
10 fakta om blinda, ja det måste vi.
Ja, fakta nummer 1. Japanska ölburkar har ett par prickar på toppen av sig. Där står det alkohol i blindtext, så att blinda inte ska få i sig alkohol av misstag.
Ja, men det kanske är mer känsligt i Japan det där.
Nummer 2. Ingen människa som fötts blind har någonsin utvecklat schizofreni.
Det kan inte vara sant.
Nummer 3. En blind människa har i snitt 4 gånger mer mardrömmar än en människa med syn.
Först ja, jaha. Det ser man.
Brukar du drömma mardrömmar?
Nej, väldigt sällan, så jag kanske ser lite grann egentligen då om man följer det där.
Ja. Nummer 4. USA:s militär har vid flera tillfällen anlitat färgblinda människor för att identifiera kamouflage i svår terräng som det med vanlig syn kan ha svårt att upptäcka.
Tror du på det?
Nej, det gör jag inte. Nummer 5. Herrtidningen Playboy finns även i blindskrift. Anledningen är att American Council of the Blind stämde The Library of Congress och vann.
Ja, det var lustigt.
Nummer 6, nu kommer det. Ledarhundar är tränade att utföra sina behov på kommando. Detta för att dess husse eller matte ska ha möjlighet att plocka upp efter hunden, och även för att hunden inte ska lura iväg den synskadade för att behov måste utföras.
Man säger till den, kissa. Är det så?
Brukar Dart lura iväg dig när han ska göra sina behov?
Nej, det har han aldrig gjort. Han har heller aldrig kissat på kommando å andra sidan. Så det blir ju 2 minus där.
Nummer 7. Blinda människor upplever visuella hallucinationer när de brukar LSD.
Det har jag ingen aning om. Kanske det.
Nummer 8. Blinda får 50% rabatt på tv-licensen i Storbritannien. Nummer 9. Det finns en restaurang i Toronto i Kanada där alla servitriser är blinda och du får din mat serverad i ett kolsvart rum. Mysigt. Jag vågar inte ens spekulera i hur många glas som går i kras.
Ja, det tror jag inte är särskilt många. Dessutom finns ju sådana där restauranger på betydligt närmare håll.
Till exempel 2 här i Stockholm.
Ja.
Nummer 10. Theodore Roosevelt blev blind på sitt ena öga i samband med en boxningsmatch. Detta hände under hans mandatperiod. Ja, det är säkert också sant.
Där ser man.
Nu har ni fått 10 fakta om blinda. Trott om ni vill. Och med det så är det väl dags att sätta punkt för den här veckan, Sune.
Ja, som sagt, man ska sluta när det är som roligast. Och det här var väl ganska kul att höra. Så då drar väl du ur kontakten nu då?
Ja, så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Hej!
Du har lyssnat på Radio SRF som är en podcast ifrån Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka och vi sänder dessutom direkt vid större händelser inom organisationen. Veckoprogrammen kan höras via SRFs webbplats eller som podcast. Sök efter Radio SRF i iTunes eller appen Podcaster. Mer information om olika sätt att lyssna samt om våra sändningar i övrigt finns på www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer eller synpunkter. Du når oss via mail till radio@srf.nu på vår telefonsvarare 08 39 92 40. Kan du lämna meddelanden eller insändare till programmet? Vill du skriva till oss är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Du kan skriva både på svart och punktskrift. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare, Håkan Thomsson.
Synskadades Riksförbund.